Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Isak Farber och LR Law, de vill ju stilla sitt kontrollbehov varenda dag. Isak Farber och LR Law, de kan spel.
Påsken är förbi, Isak Wahlbergs lugna tid i livet är förbi. Nu är han tillbaka, poddar på lunchen med andan i halsen. Välkommen till Kontrollbehov, Isak Wahlberg.
Tack så mycket. Nu har vi 53 minuter på oss att runda av det här innan jag ska rakt in i ett möte. Så det blir riktigt mäktigt alltså.
Har du slips och kostym? Nej.
Nej, jag har keps och fult hår som vanligt.
Det får man ändå ha där borta. Det är ju ändå en fördel, skulle jag säga.
Ja, alltså någon slags egen person ska ju få kvar.
Äger du en kostym förresten?
Ja, det är klart jag har. Flera stycken.
Gör du det? Flera kostymer?
Ja, jag kan ha kostym på mig ibland. Bröllop och festligheter och sådär. Då smäller det på den fronten, kan jag säga.
Jag äger inte en kostym. Jag ägde en kostym när jag gick ut nian, tror jag. Eller ja, balen på gymnasiet var det väl kostym, antar jag. Sen dess, never again alltså.
Har du aldrig haft den efter det?
Nej, jag tror inte det.
Vad har du på bröllop då?
Andra saker. Jag var på bröllop, det senaste jag var på var ju i Frankrike för några somrar sedan. Jag var på min kompis Katies bröllop. Då hade jag någon sorts blå skjorta och blå byxor.
Ja, men det var ju ett utomlandsbröllop. Men om det liksom är i
skarpläge här
september hemma i Sverige, kan du ju inte bara köra blå skjorta, blå byxor. Då får man ju skämmas för dig.
Jag tänker ju inte köpa liksom en jävla kavaj. Nej, sämsta plagget i världen alltså. Kostymen, ja. Fy fan. Jag ser ju också mer ut som Himmler ju mer kostymliknande grejer jag tar på mig.
Det är sant.
Jag kanske ska köra bara full on nazi suit nästa bröllop. Bara köra all in i Himmler.
Det tycker jag.
Det får nog bli så.
Passa dig.
Men nog om mig. Det är inte min klädstil vi ska prata om i den här podden. Det här är Kontrollbehov och här pratar vi tv-spel. Och tv-spel, Isak Wahlberg.
De har kommit en riktigt lång väg. Det är inte bara Pac-Man längre.
Och då är det dags att höja er Patreon. Alltså lägger vi ner podden. Nu är det väl midsommar som är nästa hotdag skulle jag tro.
Ja, vi får se
om vi får bli 5 år.
Får se om de blir 5 år, ja. Precis.
Mm. Hur går det med Patreon-exklusiva innehållet från Isak Wahlberg med Lisa Dahlin?
Det går skitbra. Jag har sagt att vi ska boka om ett nytt datum, så har jag inte hunnit göra det.
Men det går framåt.
Vet inte riktigt när jag ska hinna heller. Men absolut, ja. Det kommer ju.
Kommer absolut inte hoppa över en KB++, så det är bara att hänga i. Och jag håller på att planera mitt nästa. Och jag hoppas att det kommer bli någon sorts Mario-filmen round table kanske. Med folk från casten. Det vore väl lite kul.
Det vore väl kanon. Jag har inte hunnit se den, men vilket år som helst nu så ska jag bege mig.
Du har faktiskt fått en inbjudan och se den gratis, men du tackade nej. För du hade väl någon sorts bortamatch. Ska vi prata nyheter eller?
Ja, men vilken dålig nyhetsvecka det har varit.
Ja, det var faktiskt ganska dåligt. Jag har fått gräva i efter gamla nyheter också som jag har discarded efter förra veckan var ju så jävla episkt bra.
Just det.
Så nu har vi lite sämre. Vi kan väl börja på tal om Super Mario Brothers-filmen då. Ja. Jag har heller inte sett den än. Jag ska se den på torsdag med en massa folk som var med och gjorde den svenska versionen. Men det är... Alltså... Jag har sagt det, sen jag såg den första gången i en ofärdig version, själv i en studio så sa jag att det här är knark för barn. Det här kommer bli den största filmen någonsin. I fucking told them. Och så är det ju. Det är ju den största animated feature helgen, starthelgen någonsin tydligen. De har rakat in $200 miljoner i USA och Kanada under de här 5 timmarna opening run då. Och sen en estimated $377 miljoner worldwide. Och det är då ett rekord. Förut hölls det rekordet av Frost 2. Nu är det alltså Nintendos satsning som har verkligen lyckats. Nu är de nöjda där borta i Kyoto.
Ja, verkligen. Ja, men det var, nu får vi väl se då vad som kommer näst. Zelda-filmen. Det blir otrolig.
Man känner ju väldigt mycket när man när vi har liksom pratat med folken, så här, Petter som gör Donkey Kong, att så här, det är nog ganska troligt att Seth Rogen inte, han har inget i sitt kontrakt som förbjuder 8 spin-off-filmer med Donkey Kong till exempel. Det lär komma en, alltså sån, det skulle jag skulle tro att det kommer först. Den här Zelda-filmen, det kommer de vänta med, skulle jag tro.
De kör en Donkey och en Luigi och en Peach.
Och framförallt Donkey Kong skulle jag tro. Det finns ju också en liten, spoilers då, men det finns ju en liten cameo med Diddy Kong. Han sitter just ju där och säger en grej. Så att det kommer ju hända. Det är ju bara en tidsfråga. Men fan, vad kul. Vad kul att det här gick bra för Nintendo, tycker jag. Att de faktiskt lyckades efter...
Det är ju glädjande.
Efter förra omgångens totala misär med Bob Hoskins-filmen, som dock är otrolig. Och blir man Patreon till Kontrollbehov kan man ju se en watch-along track med oss. Just när det. Vi ser den otroliga filmen.
Det är faktiskt mäktigt.
Stort content. Du, men grattis då.
Grattis. Vill du höra lite försäljnings...
Kan inte du säga grattis till mig på riktigt?
Ja, grattis till dig som har gjort en väldigt liten del i det här. Men det ska du ha cred för.
Stor del skulle jag säga. Ja, tack. Tack. Jag blir stor glad att just du framgång. Säger det.
Ja, men det är bra. Opåtvingat fick du det också.
Tack.
När vi ändå pratar kära gamla franchises som Mario. Ja. Så har jag en liten uppdatering vad gäller våra vänner våra sköldpaddsvänner i Turtles.
Oh, turtlarna.
Turtlarna. Det är ungefär det här jag har att bidra med i nyhetsväg. Jag har ett litet svep här nu med siffror.
Om Turtles.
Ja, precis. Nej, men de har ju släppt den här The Cowabunga Collection, har ju varit en del snack om.
Okay.
Och den har då sålt i 1 miljon kopior, vilket ändå är otroligt, om man ju säga.
Wow.
Det tänkte man ju inte att det skulle vara så eftertraktat, men det var det. Jag måste ändå säga att jag gillar det här då när de kommer då. Det står totally radical och 1 million copies sold, men så får man också lite godtycklig annan stats.
Ja.
Så då står det så 350 million foot soldiers defeated, 2 million of Shredder's plans shredded, 1 million times the turtles saved their friends och 6 million pizzas eaten.
Fint alltså. Det där blir man ju varm i hjärtat av att höra. Ja, just det. Det är det här spelet. Det finns ju till massa på allting, men till exempel till Switch CR finns för 400 spänn på Elgiganten. Ja, det är ju jättemånga arkadspel, NES-spel, Super Nintendo, Genesis och Game Boy-spel. Typ
exakt.
12 stycken eller någonting kanske.
Ja, 13 till och med tror jag.
13. Heroes så in a Half Shell.
Hela skiten.
Mm. Ah, kul
så det är mäktigt. Ja.
Förvånande den här pizzastatsen då. Skulle jag tro var fler.
6 miljoner pizza är väldigt lågt tycker jag. Det är ju bara att varje person som har köpt det har bara ätit 6 pizzor. Det tycker jag är dåligt.
Ja, det är jävligt dåligt. Under all kritik.
Jag har även... Jaha, får jag inte fortsätta mitt svep?
Jo, du hade ett svep, ja. Just det.
Ja, nej, men ta nästa rör. Jag kan följa i efter varannan. Kör du.
Jag tänkte göra en dålig segue över till... På tal om beloved franchises och pizza. Och så skulle jag säga något som inte har någonting med det att göra. Kommer du ihåg Arma? Modden.
Arma, ja.
Ja. Det är ju en tjeckisk studio som heter Bohemia Interactive som ligger bakom den. även det här DayZ då.
Just det.
De har annonsat a brand new game.
Jaha.
I torsdags. Som ska vara, alltså det här låter ju som det där spelet som, det kom väl ut, någon sån här blandning mellan RTS och FPS ska det här vara. Det ska heta Silica. Det ska komma till Steam Early Access, vad det lider här. Och det verkar vara nästan en sån one person game. Det är någon kille som heter Martin Dram Melicharek. Som har jobbat på något spel som heter Take on Mars. Men det låter faktiskt intressant här tycker jag. Alltså players take on the role of commander in an RTS mode, overseeing their forces from orbit, or as a boots on the ground infantry soldier who can control all units and vehicles along with their personal arsenal in first person view. Så man hoppar liksom från makro till mikronivå verkligen.
Ja, det är ju intressant tycker jag. Det har jag alltid drömt om.
Ja, men det känns ju som en sån liksom som alla pratade om när man var 10 och spelade Red Alert. Att så här, fan, det man skulle vilja är att kunna hoppa ner där och köra banan då som den här Tanya som ska infiltrera den här basen. Man bara trycker och så väntar man. Men ja, det är en cool idé det här alltså. Hoppas någon, det här kanske är rätt personer för att få det att funka.
Ja, så, ja men absolut. Så att, Silica.
Ja, det kommer vara early access mellan 9 och 12 månader och kommer till Steam snart, så får vi veta mer om det är något att hänga i granen, men det låter också som en sån här grej som man tänker så här, det här kommer inte bli någonting, som man sa om Fortnite när det kom. Det här kanske blir nya grejen, vi säger det. Silica, ja, alla kidsen kommer spela Silica om 2 år.
Det ser dock väldigt så där tråkigt Desert Island ut. Vem fan vill spela ett spel i öknen, men vad ska man göra?
Men det där kanske bara är liksom första luckan, får vi hoppas. Silica alltså, ja. Ni hörde det här först.
Mycket bra. Nu kan jag gå vidare med en perfekt uppföljningsnyhet hade det varit på min förra nyhet. Och jag har inte nyheter bara om försäljningssiffror vad gäller Turtles, utan även vad gäller Sanic.
The Sanic? Okej.
Okay. The Sanic. Och då är det alltså Sonic the Hedgehogs social media manager Katie. Jag gillar att hon gör det från sitt konto, inte från något officiellt Sonic-konto. Men hon har varit ute på Twitter då och berättat att över 1 miljon har laddat ner The Murder of Sonic the Hedgehog. Och det är i nuvarande stund då när hon skrev det här för ett par dagar sedan, att det är det 61:a högst rankade spelet på Steam of all time.
Ursäkta?
Nej.
Alltså betyg?
Ja, 61:a plats.
Men det är ju helt otroligt.
Ett av världens 100 bästa spel.
Okej. Okay. Har du spelat den eller?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag har liksom inte, jag hade inte riktigt något sug för det. Men man kanske får göra det nu då, när det är världens bästa spel.
Jag startade det på däcken. Och fan vad osugen jag blev alltså. Oj. Pappfigurs karaktärer. De är så dåliga karaktärer. Okej, men om det fixar här. Om det är omnämnt som ett bra spel så får man kanske fortsätta. Men, ja, men det är ju visual novel-grejen liksom. Hur kul är det att titta på static images och lyssna på folk som spelar?
Jag skulle ju kunna kolla på det. Men
kanske,
ja,
jag kanske får kolla på det lite mer. Jag tappade intresset. Men jag är en av dem som har installerat i alla fall. Så jag är en part of the problem då.
Verkligen. Såklart.
Grattis till Sanic.
Jag kanske skulle ta det. Jag har ju blivit en Steam Deck-kille. Så att,
just det.
Kanske är dags njuta av det.
Mr. Men, Deck så kallar de dig.
Mr. Deck. Så var det med danshaken. Mm.
På tal om Steam Deck då. Nu blir det en bra övergång här. Du som kanske snart kommer kolla efter en uppgradering när du tröttnar på din Steam Deck. Nu har ROG, alltså Asus. De har ju ett brand som heter Republic of Gamers. Jag har ju haft en sån laptop bland annat som var jävligt fin. De har nu unveilat, teasat deras nya Steam Deck competitor då, som heter The ROG Ally, som är någon lite mer angulär, vit, häftig design. Och den ska vara då, till skillnad från Steam Deck, så är ju det här en Windows 11-maskin. Med något sorts, alltså detaljerna är väldigt scarce på exakt vad som är i den här maskinen, men just powered by a custom AMD APU chip. Och så står det här, which can be coupled with an ROG X6 mobile eGPU. Det är väl det de antar att det är. 1080p-display dock. 120 Hz. Så att det är ju lite bättre specs än vi har på däcken. Och eftersom det är en Windows 11-maskin så kan man bara utgå ifrån att då kan man köra alla cloud-based gaming services, Steam, Epic Gate, alltså alla de här är bara att köra liksom i sina appar på Windows, och det är ju ändå någonting. Det som troligtvis kommer vara med den här är att den kommer att vara dyrare. Steam Decken har, de har ju på något sätt lyckats trycka ner priserna som fan på den där. Ja. Och det verkar som att läser man lite om den här så är det inte troligt att den kommer vara billigare eller ens lika dyr. Och det är ju samma med de här Aya, Nio, det finns ju flera sådana konsoler, och ingen av dem är ju lika prisvärt som Steam Decken, om de kanske är lite liksom mindre och smidigare och sådär.
Det, det skulle de bli intressant att se vad USPen blir, för att Steam har ju ändå liksom USPen i att de är så väl integrerade med sig själva. Det är så enkelt att bara se så. Allting är så Steam Deck approved och liksom, alltså det blir så... Precis. Ja, enkelt att ta sig in.
Jag vet inte om det är att de, i och med den här Republic of Gamers-grejen, att de har någon sorts liksom shelf space i fysiska butiker kanske, att de kan liksom mer bundla det med en, så här, man kan köpa en lite sämre PC kanske, mer för office tasks, och så får man den här till ett billigare pris. Jag vet, nej, jag tycker också det är svårt eftersom Steam är Steam och PC-gaming är Steam så himla mycket.
Ja.
Så det är intressant att se, men det verkar i alla fall som att det finns några alternativ till Steam-decken som är helt okej, men det är ju absolut inte inget jag har sett som har fått mig att vilja byta ut den i alla fall.
Nej, precis.
Men vi får se. ROG Ally, den kommer väl dyka upp här så småningom. Får vi se om den floppar eller hoppar jämfota upp flopp i dina plånboksfickor.
Just det. Det finns ju faktiskt en annan grej som är lite kul apropå det här, och som är ju att det finns ju ett litet rykte om att PlayStation är på väg tillbaka till bärbara konsolvärlden. Och det är Insider Gaming då som säger att nu jag försöker gå under det interna kodnamnet Q-Light, och ska inte ryktena kräva att du redan har en PlayStation 5-konsol hemma. Och den ska användas då för den här remote play-funktionen. Men som jag vet har varit liksom väldigt bra då. Alltså remote play har ju funkat bra för de som har använt det. Det har inte varit så väl använt. Men
det är många som har kört. Man har köpt till en sån här grej till sin telefon som man kan kontrollera. Eller kört det på en iPad. Eller haft en Vita då. Men det vore ju smart kanske. Och jag tror nog att de skulle kunna sälja enheter om de släpper något som är som Wii U-tableten liksom. Alltså en ganska plastig, liten, lätt grej som ändå har en skärm som är ungefär roughly som en Switch. Det är nog inte helt dumt alltså. Det är nog många som skulle köpa den bara för att slippa köpa en extra TV eller någonting. Eller dra en lång jävla kabel.
Exakt. Nej, men det hade varit rätt soft såklart. Och enligt ryktena då ska Q-Lite lanseras innan en Pro-version av PlayStation 5 släpps. Och det här ska ske mot slutet 2024. Så att det var lite hemlisar. Och se vad det landar i. Men...
Ska vi gissa på ett namn på den då? PlayStation Remote? Nej. PlayStation Q-Lite kan den ju inte heta.
Nej, det är väldigt dåligt.
PlayStation Second Screen. Stream Flab.
Stream Deck.
Stream Deck, där har vi den. PlayStation Stream Deck.
Väldigt
kanske
bra.
Inte kommer runda med deck dock. Stream Spec.
Stream Spec. Det tror jag inte. Men vi får se.
Nu är det här först. Kul. På tal om PlayStation då.
Ja.
Nu kan man starta upp God of War Ragnarök, förra årets bästa spel. Och såklart Enligt oss i alla fall. Vi kom väl överens om Ragnarök som bästa spel. Det var väl ingen snack om saken.
Jag tror det.
Jag försöker komma på vad det skulle kunna vara härnäst. Men det blev ju inte Pentiment. Nej. Och inte
Elden Ring. Nej, det blev absolut inte.
Det borde ha varit Pentiment. Jag ångrar mig nu. Nu kan man starta upp det i alla fall och spela New Game Plus. En uppdatering som kom förra onsdagen. New Equipment. Higher Level Cap. New Enhancements to Beef Up Your Armor. Bland annat kan man spela som från början i någon sorts stor Black Bear Cloak. Så att Kratos går runt klädd som någon stor jävla björn från början. Man kan även ha The Spartan Armor som gör allting mycket svårare eftersom det har mycket lägre stats. Om man är riktigt som Souls King.
Oj, oj, oj. Vad häftigt.
Som jag är lite känd som, så jag kanske måste in och göra det. Men jag tror inte det blir någon New Game Plus för mig. Alltså, jag är ingen New Game Plus-person. Jag har tagit min platen om det räcker för mig, vill jag säga.
Ja.
Är du sugen?
Jag är inte dugg, faktiskt. Jag spelar klart, det tog jättelång tid. Jag vet inte varför jag ska spela det igen, liksom. Inte just nu.
Nej,
i alla
men
fall.
Det kanske är... Men alltså, ska jag spela det igen så kommer jag göra det om kanske 6 år när jag har glömt det.
Ja, men lite så. Lite
och då
så.
Kommer jag inte spela, då kommer jag snarare spela det på Easy.
Ja,
jag har precis. Svårt att förstå det här med New Game Plus. Varför köper inte folk nya spel? De har väl inte pengar i och för sig. Man ska inte vara så jävla.
Nej, man, men har man en PS5 på ett annat liksom. Sätt. Men... Ja, jag har väl spelat om ett spel under hela tiden vi har haft den här podden. Så att jag skulle göra det är ju väldigt låg nivå.
Jag säger så här, det här är en order. Om du funderar på att starta ett New Game Plus, gör inte det. Spela då istället Pentiment eller det här ditt dåliga spel som du tyckte som är kom. Citizen Sleeper istället.
Ja, det är väldigt bra.
Just det är en order.
Ja, låt mig berätta om lite mer siffror.
Ja, kul.
Och det här är kanske en av de bättre nyheterna vi har haft på länge. Och det är våra vänner Ancestors The Humankind Odyssey.
Ja, det där apspelet.
Apspelet.
Nej, det där är 4X-spelet, ja. Nu är jag med.
Nej, det här är apspelet.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Vilket tänker jag på? Skitsamma.
Det hette Humanity, tror jag. Eller Humankind, ja, jag kommer inte ihåg. Bara skitsamma. Men, det har ju sålts här under 4 år.
Mm.
Och vi har en slutsiffra på de 4 åren. 1,5 miljoner sålda enheter. Det är helt otroligt.
Oj! Han var jävligt, alltså vem är det som köper det där spelet? Är det gamla Molyneux-fans då? Eller?
Ja, kanske. De var alltså 7 personer när de började med spelet och nu är de 50 pers och växer. Så att det här är ju, ja, det är otroligt.
Tänk om det är liksom så här paleontologer eller någonting. Att de har tappat in i en helt ny publik med folk som är mer intresserade av evolution.
Ja, eller så bara kanske är ett skitbra spel. Bara vi fattar inte.
Det kanske är dags att faktiskt prova det. Ärligt talat, när det blir en liten lucka i någon torka. Jag har ju bara sett Dan Reichert spelare, tror jag. Och han är ju liksom... Det var ju bara...
Ja, han fattar ju ingenting.
Nej.
Precis, nej.
Ja. Intressant, fan kul. Då. Men det kanske är helt rätt att hoppa in i den nu när det har patchats upp och blivit liksom populärt och tweakat av en... Så att stor publik då. Fan vad coolt.
Ja. Kul. Ja, det var väldigt roligt faktiskt. Jag har bara en liten nyhet kvar.
Ja, men jag har 2 kvar så jag kör här.
Kör.
Vi har ju pratat, det här har ju pratats länge om, vi tjatar, men så fort VR nämns så måste ju i alla fall jag nämna det bästa VR-spelet jag har spelat, det vill säga Half-Life Alyx. Som nu kom, alltså det kom ju under pandemin tidigt, det kom 2020. Och då sa Robin Walker som jobbar på Valve, han prediktade då att a mod that turns Half-Life into a standard non-VR version of the game will show up eventually, but that it will mostly serve to clearly demonstrate to people why we did this in VR. Och nu har det hänt. Nu finns det en mod till Half-Life Alyx där man kan spela med mus och tangentbord. Det är en early access mod som är skapad av GB _2 development team och som gör att man helt enkelt inte behöver ett VR headset för att spela det, utan man kan försöka klanka sig igenom det här VR-spelet med vanliga FPS-grejer. Tydligen är installationen lätt. It's an easy drag and drop file affair, tydligen.
Oj, oj, oj.
Men det är ju liksom inte, det är ju inte ett 1-1 translation, utan det är ju liksom, alltså du kan väl spela spelet, men du kan ju inte göra alla coola grejer. Du kan inte, alltså det är ju väldigt mycket sådär ladda vapen och sånt där som liksom inte riktigt kommer funka. Men det är väl mest för att bevisa att det skulle kunna gå om Valve bestämmer sig för att försöka göra det på riktigt. Liksom.
Om de bara vill.
Exakt.
Ja.
Men det är, vad heter det, rekommenderat att man läser facken innan man installerar den. För det är tydligen ganska krångligt och lite olika launch commands och skit man behöver dra igång. Men för er som i alla fall, för jag vet att det finns många där ute som sitter och hatar sitt liv för att de inte har råd med den här jävla investeringen som det ändå innebär att köpa ens det billigaste av det billiga med PC och allting, och är gamla Half-Life-fans. Kan man göra det här? Man kan prova i alla fall. Då kanske man får se what the fuss is all about, typ. Så det är lite tips från coachen i alla fall.
Ja, men kör på. Half-Life Alyx, wow.
Jävla bra spel alltså. Det var riktigt bra.
Nej, jag tror inte.
Det var
jag
riktigt bra.
Jag tror det var
bra.
Dåligt.
Framförallt skitläskigt. Facehuggers VR, Isak. Oh, jag skulle så gärna vilja att du spelade.
Nej, det vill jag, det vill jag inte ta mig an. Vill du höra om ett riktigt bra spel istället?
Ja, men det vill jag.
Ja, jo, men det är bara så att det har kommit lite tydligare information här om vad som gäller med Diablo 4, vilket jag ändå personligen känner är lite kul. Och det kommer då vara så att det såklart släpps lite tidigare för folk som köper Deluxe och Ultimate Pre-Orders. Då får man tillgång till det torsdag den 1 juni i Amerikat. Och den 2 juni i Europat. Och sen så släpps det som vanligt den 6 juni på nationaldagen kommer det till Europa. Så att, kan man ju vara beredd va, om man vill.
Det är närmast nu alltså. Det skulle kunna bli en så jävla stor release det där alltså. Skulle kunna bli ett fenomen
det kan faktiskt bli. Det blev ju ett fenomen trean. Tvåan har ju varit ett fenomen sedan i 20 år känns det som. Och det ska bli intressant att se faktiskt.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company. För endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Vart landar?
Kanske är dags igen liksom.
Ja, men jag tror
till och med jag känner att så här, fan, det vore gött att loota lite grann. Klicka lite med musen.
Klick och loot. Ja, jag kommer ju ge mig an det i alla fall.
Fan vad gött.
Ja, verkligen.
Okej, då avslutar vi dagens nyheter med att prata om Jedi Survivor då.
Mm-hmm.
28 april kommer det och nu är PC-spexen ute.
Ja.
De är helt okej. Okay. De är absolut inte i någon sorts, ja fan vad du pratar, Forspoken som är alltså vansinniga specs. Här är det helt okej. Okay. Minimum requirements är liksom ganska ganska alltså förväntade. 8 gig RAM, 4 core 8 thread CPU, Ryzen 5 CPU. Ja, det finns ju olika. Ni kan gå in här på EA:s hemsida, kan man se det. Det här vanliga, man behöver ett GTX 1070 eller ett helt ganska billiga grafikkort. Så det är bra. Men storage alltså. Det kommer take a whopping 155 GB.
Ja, jag såg det. Riktigt mycket. Skönt.
Så Jedi Fallen Order låg alltså på 55, så det är 100 gigabyte mer content i det här. Det är väl då antagligen högupplösta texturer mycket, och ja, vad fan kan det vara? Men for comparison då, hela Hitman 2 gick ju på 150 gigabyte med all DLC, och det är ju ändå väldigt mycket spel. Valhalla gick på 133 gigabyte. Det är ju lite gammalt nu, men det är ju så här. Det är ju en enorm öppen värld. Det här ska väl ändå vara ett ganska tight actionspel, så.
Ja, det finns ju lite rykten om att Coruscant eller fan ön, eller vad heter det, planeten heter, kanske ska vara någon slags öppen värld. För vi får väl se. De kanske slår oss. De kanske chockar oss totalt.
Det kan ju också vara en indikation på att Respawn fortfarande inte är den mest tekniskt kapabla studion. Och att det är lite bloated. Att koden inte är så tight. Men den stora frågan som ingen vet är ju exakt hur stor den kommer vara. Till exempel på PS5 då. Det kan ju bli lite av en snackis om den ska ta upp liksom Warzone mycket plats. Det blir tight för folk.
Ja, det undviker man gärna, såklart.
Ja. Eller Series S ändå. Nu ska det tydligen eventuellt komma lite billigare storage-expansioner till Xboxarna. De har ju legat på Stadia liksom 2.5 från Seagate, någon sån här exklusiva, de här små korten. Nu verkar de snart att de ska släppa det fritt, men det kommer ju fortfarande inte bli billigt. Utan det kommer att ligga kanske en tusenlapp billigare, men det blir ändå som en halv konsol. Så det är ju
precis. Lite väldigt dyrt. Vad ska man göra?
Det var nyheterna då. Vi kastar oss vidare till pinnen som idag faktiskt inte är så medioker, men jag funderar på om vi har poddat 11 april någon annan gång. Mm-hmm. För jag tycker jag känner igen den här pinnen, så det kanske blir en repris. För 17 år sedan, 2006, då kom Tomb Raider Legend. Alltså det sjunde Tomb Raider-spelet som var någon sorts liksom origin story / reboot innan rebooten blev rebootad.
Okay.
Det var ju till PC, PlayStation 2, Xbox och 360 faktiskt, och dubbel release där. 20 år sedan, Postal 2 2003, uppföljaren till Mass Shooting Simulatorn, där man kunde pissa på folk i FPS-läge. Det var ju ändå någonting. Lite av en snackis back then.
Ja.
Kommer du ihåg den grejen? Eller jag har så tydliga minnen över att det var sånt fokus på den här. Just att man går fram till en person man precis har nästan skjutit ihjäl. Och så pissar man på antingen liket eller den döende människan.
Ja, jo, nej, men jag vet att det var en snackis. Jag själv var aldrig riktigt så engagerad i det där. Nej. Men jag vet att det snackades om.
Det var liksom en era där med till exempel Soldier of Fortune, kom jag ihåg också. Att det var så där. Våldet var väldigt mycket i fokus, så att säga. Nu kan du skjuta av armar på 7 olika sätt och liksom dismember people. Det var väldigt coolt där ett tag, men det var väl när videovåldsdebatten gått över till tv-spelsvåldsdebatten efter GTA 3 då. Och sen skulle väl folk casha in på det. I alla fall, 2001, 22 år sedan, då kom Kirby Tilt and Tumble till Game Boy Color. Och det är ju ändå en intressant release, eftersom det var en accelerometer i Game Boy cartridges på den. Så att det var en sån mobilspelsspel fast före sin tid. Finns tydligen ute på Switch nu om man vill spela Kirby Tilt and Tumble. Det var pinnen. Kort och bra. Eller hur?
Du, din definition av bra är verkligen
Tilt and Tumble. Släppen då, vi går vidare dit direkt. Idag är det då 11 april. Det kommer ändå några spel. Sherlock Holmes : The Awakened. Kommer till Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox och Series X och S. Adventure from Frogwares. Alltså de som gjorde det här. Dels Call of Cthulhu och det här jättemärkliga. Vad fan heter det? Jag har spelat det på Switch. Jag tror det finns på vår YouTube när jag spelar någon jättekonstig.
Men var inte det här Cthulhu-spelet också? Eller ett annat?
Ja, men de gjorde fler liksom. Det var något annat också.
Inte
sådär.
Vampyr.
Inte vampyr, tyvärr. Inte mannen med jackan. Men i alla fall, de har ändå gjort helt okej spel. Frogwares, ett fruktansvärt namn dock. Vi har pratat om det här förra veckan också, men idag kommer ju då Tron Identity, Bithel Games nya spel. Visual Novel till Windows och Switch. Kanske någon som tycker det är kul. Imorgon kommer Ghostwire Tokyo ut till Series X och S på Game Pass från Tango Gameworks. Ett helt okej tidsfördriv, bevingade ord från förra veckans podd. 14, då kommer Mega Man Battle Network Legacy Collection. Långt namn. Windows, Switch och PS4. Plattform och roleplaying från Capcom och Capcom. Och vad fan är det här? Compilation will include all 6 main games from the Mega Man Battle Network series. Tactical roleplaying video game series. Som är en spin-off. Det är sånt här, såna här spel som tv-spelsnördar pratar om som någon sorts gammal klassisk favorit. Det är säkert inte bra överhuvudtaget. Och sen vill jag bara säga då att 18, det här är jag med bara för namnet. Glöm God of War. Här kommer God of Rock till Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One och Series X och S. Rhythm Fighting från Modus Studio Brasil. God of Rock.
Det här låter ju
Step aside, Kratos.
Det här låter ju nästan som ett skämt. Men
Vi håller ju fortfarande på med den där grejen.
Du var lite för du? Nej, jag tror inte det. Jag var nära på att gå på den, men det kändes bara. Det bara du läste lite för innan till.
Det är så bra att du baserar det bara på min leverans, på min skådespelartalang som inte finns.
Ja, lite så.
Men du har rätt. Det är ett spel som finns. Det är ju för bra för att vara fake. God of
Just
Rock
när du
från
säger Brasilien, då blir man ju lite sådär, kan det vara möjligt?
Ja. Rhythm Fighting också, det är en sån där grej som man bara lägger ihop för att det ska låta kul. Men nej, det är faktiskt sant. Än så länge har jag bara haft ett fake-spel med, och du tog det inte.
Nej, men jag var bra nära, det ska jag fan ha cred på.
Jaha, berätta vad du har spelat på din tågresa västerut.
Ja, men mer än bara på tågresan faktiskt. Ja, men jag har ju fortsatt med min deck och spelat klart Disco Elysium.
Ja, just det.
Ja, och det var inte såklart samma sak som första gången. Men det var väldigt trivsamt. Det var kul att spela igenom det en gång till faktiskt. Och mycket bara... Ja, man kunde liksom plocka russinen ur kakan på något vis. Och... det är ett väldigt bra spel. Punkt slut bara. Väldigt roligt. Ja, du vet, man hade kunnat spela en gång till liksom, med en annan vinkel. Köra någon slags fysiskt monstervinkel och bara knarka och vara helt galen. Liksom. Nu körde jag ju lite mer en logik och lite mer sådär logisk och perception. Liksom, vilket var kul. Mm. Och spela på det sättet. Bra på att sno saker och höra saker och ljuga och sådär. Lite mer...
Vad skulle du säga? Blir det liksom... Hur stor är skillnaden? Är den... Alltså,
jag minns inte exakt, men det blir ju en skillnad. Ja, men det blir ju på ett annat sätt. Du tar dig an saker på andra sätt. Du försöker saker... Mm. Du försöker det du är bra på, liksom. Mm. Och du får ju framförallt får du helt andra svar. Liksom, att... det kanske blir samma saker, men du får ju liksom... Om det är hörseln eller shivers som kommer fram till någonting, får du olika liksom... Du får ju olika prompts från spelet som resultat av det, som ändå påverkar det såklart.
Och i det här spelet är ju det faktiskt en selling point, eftersom det är ju liksom spelet, 75% av vad som är så bra är ju den skrivna dialogen. Och
ja, men verkligen. Och jag tycker kanske också att UQ rollspelare ännu mer. Egentligen skulle man spela det liksom som välja en väg och liksom spela den fullt ut. Det tror jag också kan vara väldigt roligt.
Ja.
Liksom inte ta rimliga val, utan bara nu ska jag köra. Det här kommer vara en gubbe som slår först och frågar sen. Och så kör man på det.
Ja, det skulle jag verkligen vilja prova. Så det ska jag göra nästa gång. Köra en
men det är lite sugen på själv också.
En grej.
Ja, bara nita Kuno det första man gör. Och så har man det gjort.
Kan man döda Kuno? Eller?
Tror inte det.
Ja, kul.
Tror inte man kan döda någon.
Det kanske vore något för någon moddare.
Vi får se.
Döda kun.
Så det har jag spelat.
Mm.
Och sen har jag ju börjat på ett nytt spel. Faktiskt.
Doom som heter Tell.
Dredge, som jag har haft ögonen på ett tag. Och det är det här fiskesimulatorspelet då. Eller, ja, vad ska man kalla det? Det är liksom, du kör runt med en liten båt som du uppgraderar, du fångar lite fisk. Det finns en Cthulhu aspekt av det där med konstigheter och muterade fiskar och märkliga liksom, ja, väldigt såhär, du vet, lite gothic horror-grejen liksom, den känslan, eller cosmic horror-grejen så. Och det är ju väldigt bra, det är ju liksom ett 3 av 5-spel, kanske på väg mot en 4. Det är inget revolutionerande, men jag har bara gillat loopen, åker ut och fiskar lite, uppgraderar lite, upptäcker ett mysterium, gör ett uppdrag, du vet, ba 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 ba. Enkelt, men bra liksom. Det är ingen story som är helt så här revolutionerande, men jag vill ändå liksom se vad grejen är. Ja, jag tycker det är kul liksom. Så att det kan jag rekommendera varmt. Det är så här klassiskt spel. Titta på en 2 minuters trailer så kommer du veta om det är för dig eller inte. Och kommer det vara för dig så kommer det vara kul liksom.
Men liksom fiskeaspekten i det. Hur mycket, alltså är det fiskemekanik? Är det lägga nätmekanik? Eller vad fan är
det? Lite sådana grejer. Alltså så här, du har lite olika fiskeredskap då så att du måste falla till. Dels så kan de fiska på olika djup, vilket gör att du måste göra lite val vilka typ av fiskar du ska fiska liksom. Alltså så här, du kanske inte har plats att ha med alla typer av utrustning, så du måste göra, då påverkar det lite vilka val du gör och vad du kan fiska. Sen så kan du välja lite olika liksom vägar och uppgradera. Antingen kan du uppgradera dina spön så att du har olika typer av spön, eller så uppgraderar du lite så här crab pots som du kan skicka ut som fiskar då passivt.
Okej.
Eller så har du nät som när du åker runt så bara fångar du fisk automatiskt. Och de där tar olika mycket plats i dina bags och har lite olika mekaniker. Och du behöver ju framförallt, alltså den stora anledningen till att du behöver sälja fisk är ju för att tjäna pengar för att uppgradera båten och sådär. För att kunna göra längre färder och klara dig mer och fånga mer fisk och sådär. Så att, alltså den mekaniken är ju egentligen, blir ju lite sekundär ju längre du kommer liksom.
Så. Okay. Det är mer sen, att optimera och automatisera saker egentligen.
Lite så på något vis. Alltså det blir lätt automatisering med de här liksom, med näten och sådär. Och sen så är det ju rent mekaniskt så, när du fiskar då aktivt så är det liksom att du har ett litet hjul där du bara ska egentligen tajma saker. Olika fiskare har olika typer av så här, timing challenges, och så ska du bara trycka in dem, trycka på X när den kommer på en grön plutt typ, och så får upp den snabbare liksom. Så det är rätt enkelt, men det är olika pussel och de har ändå ett, alltså de är ändå, det går fort och är liksom inte tråkigt, även om jag har gjort det 250 gånger nu. Så att det är förtjänstfullt skulle jag säga.
Och du spelar på däcken?
Jag spelar på däcken. Ligger fint på 60, inga problem med någonting som vanligt. Jävla bra maskin det där faktiskt.
Fan vad kul. Det har ju verkligen någonting där från Black Salt Games och Team 17 ger ut.
Ja, lite också kul med Team 17. Det är ju de som har gjort bland annat Worms då, vilket jag tycker så här, de har ju släppt mycket hela tiden, men jag tycker aldrig att de har haft en riktig hit, och nu tycker jag att de är lite så här indikation på att de i alla fall börjar närma sig lite så där bättre indie status än vanliga fall. Så att, det ska bli kul att se om de kan fortsätta distribuera lite mer.
Ja, för det här känns framåt. Ju ändå, det här känns ganska fin indie liksom ändå.
Ja, men lite fin indie får man ändå säga. Ja,
det är ju väldigt vackert spel måste jag säga. Ja. Det gör sig ju verkligen i en trailer. Man blir ju sugen trots att jag vet att jag inte vill spela det här, så blir jag sugen för det ser så fint ut.
Nu måste jag lämna över till dig, för jag har ett möte om 11 minuter, så att nu får berätta vad du har pysslat med.
Jag har ju liksom inte så mycket revolutionerande nya grejer. Jag har rullat eftertexter på ett par grejer. Eller typ kan man säga. Dels har jag ju då men 18 timmar tog det att rulla eftertexterna på Metroid Prime Remastered. Som ju är årets bästa släpp, trots att det är ett spel från typ 2003 eller någonting. Men fy fan vilken fröjd det var. Det är ju, jag säger det här med lite av en asterisk, att du måste ju vara en person som gillar de här spelen såklart. Och ja, det är ju verkligen en remaster av ett gammalt spel. Så det är ju inte alls som liksom Dead Space remaken, att det är väldigt overhauled. Det är det inte, och det kan man märka ibland. Och combaten är ju lite vad den är. Det är väldigt mycket lås på, cirkulera runt fiender och välj rätt vapen typ. Men det pusslet funkar fint och det håller hela vägen runt. Avslutningen är stabil. Sista bossen är ju bra. Själva Metroid Primen liksom. Ja. Den är en liten sån multi-staged fight som är väldigt mycket bara går ut på att rotera dina vapen och lär dig lite patterns och så. Det är inga krångligheter. Men riktigt bra, fint, och sen tar ju spelet slut på en sekund, precis som alla andra spelare i den där åldern från pang den bara. Tiden att det är så här. Ja, nu är bossen död, planeten sprängs, hon drar, hej då. Ja. Nu spoilade jag Metroid Prime Remastered, men det är inte mycket att spoila. Sen så är det ju den här grejen att i slutet av spelet så måste du, så, för att du utforskar ju den här kartan, precis som vilket Metroid-spel som helst liksom. Men sen inser du att så här, okej, jag är faktiskt ute efter de här specifika artefaktsen som man ska ta tillbaka till ett altare för att öppna liksom vägen ner till bossfighten. Och då blir det liksom, det är ju så här, det är ju inte alls klurigt, men det blir ändå lite så här, man har lite så här hinttext som står så här: somewhere in the hills of Fendra there's a you need to collapse a tower to reveal the artifact typ. Och så får man liksom leta sig runt på kartan och hitta vart det kan vara och gå dit och klura och så här. Det är så jävla mysigt. Och ja. Den fullt uppgraderade svarta Samus Aran-modellen är ju inte direkt en ocool spelmodell. Jag ska inte tjata mer om att Samus Aran är den coolaste i spelhistorien, men fy fan vad cool hon är alltså. Tyvärr ser häftigt. Man ju ännu inte så mycket, för att det är ju första personen. Och soundtracket är ju så jävla bra, såna här tidigt 2000-tals synt, alltså decent bops, alltså för fan vad bra det är. Det är så jävla fullsnyggt, definition av fullsnyggt.
Ja, det kan jag tänka mig.
Den här Meta Ridley bossfighten kommer jag ihåg som lite mer episk dock, den här flygande konstiga maskindraken. Den var mest bara bullet sponge och rätt tråkig faktiskt, kommer jag ihåg. Men allt som allt så kostar det här spelet då 420 spänn. Det tyckte vi var dyrt i början. Nu kan jag säga när jag har spelat det och genom, fan, det är ju verkligen värt 420 spänn för Switchens kanske femte bästa spel eller någonting. Det är otroligt bra. Skitbra.
Ja, men det är ju glädjande att man får till det där då.
Ja, och ändå 20 timmar liksom. Det är ju precis lagom längd på ett sånt här spel. Verkligen fet rekommendation för er med en Switch. Jag tror alla som gillar sådana här typer av spel kommer ändå ha väldigt mysigt med det här. Jag sa ju då att jag har rullat eftertexter på fler spel. Jag har ju inte rullat eftertexter på Hogwarts Legacy, för att det gör man inte när man klarar main storyn, tydligen.
Nej.
Vilket var jävligt irriterande. Men efter då 32 timmar så har jag i alla fall klarat the main plot. Ja. Och blivit tillbaka kastad i den öppna världen. Och nu är jag verkligen klar med Hogwarts Legacy, måste jag säga. Det är inte så att jag känner mig sugen. Men hela grejen tyckte jag med det här spelet var ju... Ja, alltså jag har satt en 4 på det här spelet. Jag tycker fortfarande att det är en enorm liksom bedrift att de ens kunde göra det här överhuvudtaget så här bra. Det här spelet har ju liksom allt på ett sätt. För fansen och för kidsen, och det är ju en försäljningssuccé, och jag tycker de förtjänar all praise. Det som jag tycker är roligast med det här spelet var ju, alltså jag brann inte så mycket för den här main storyn på slutet. Det var väl lite intressant, det var helt okej. Slutbossen var verkligen en axelryckning. Det var lite dåligt, måste jag säga. Den var alldeles för lätt och så här, standard. Man kan jämföra den med då en Metroid Prime boss som är liksom 25 år gammalt. Ja. Men det roliga är ju att jaga fatt i alla de här forbiddable curses, alltså. Forbidden curses. Det är ju det som är kul. Att ha liksom så här, följa den här mörka spiralgrejen med den här karaktären som heter Sebastian Sallow och hans Fall to the Dark Side, och lära sig Crucio och Avada Kedavra till slut. Det var det jag tyckte var kul. Jaga alla spells,
precis
som Pokémon.
Jag har inte kommit så långt faktiskt. Jag har faktiskt spelat lite till här i helgen, att du vet, alltså jag har ju spelat 8 timmar av det här spelet nu och liksom äntligen fått en kvast. Jag skulle säga att det jag tycker är roligast är typ att springa runt och lösa små mysterier i Hogwarts. Alltså du vet, de här små liksom environmental grejerna. Det tycker jag funkar rätt bra. I övrigt så känner jag liksom, det är väldigt lite som får mig att förstå varför jag ska komma tillbaks gång efter annan. Alltså så här, det är bara en öppen värld.
Och ja, liksom, det är ju väldigt mycket en sandlåda.
Ingenting är dåligt,
liksom.
Men ingenting är speciellt bra heller. Alltså jag är så trött på det där formatet, tror jag faktiskt, att det gör ingenting för mig. Jag vet ju exakt vad varje sak innebär liksom. Det är ju aldrig något nytt.
Så. Nej, alltså jag håller med. För att ett sånt här spel verkligen ska poppa, så måste du ju ha något alldeles eget. Vi hoppas ju på Tears of the Kingdom nu att de kan lyckas. Men man blir ju väldigt trött på hela konceptet. Men jag tycker just, eftersom de valde att göra ett sånt här spel av det, så det finns ingenting att klaga på egentligen. Liksom, med tanke också på vilken oerhört bred målgrupp de har. Någon grej jag kan säga framåt slutet är att det är lite konstigt när man kan alla de här unforgivable curses. Att så här, ingen reagerar på att man så här, dödar 8 pers när man fightar bredvid sina liksom, skollärare. Ingen reagerar på att så här, okej.
Och sen, men händer det som något nu, av det där? Alltså får man någon liksom, blir det något, får man bara Avada Kedavra fritt, eller får man skit för det?
Nej, alltså man kan inte använda det jämnt liksom, utan vissa fighter är de avstängda eller det händer inte, men annars är det typ fritt. Du kan gå ut i skogen och bara hitta någon spindel och Avada Kedavra den liksom. Och vissa, alltså så här, vissa skitsvåra boss eller så här, fighter i slutet när det verkligen de kastar lite hårds på en, när det är så här en massa goblins plus 2 jättestora troll. Då kan man bara döda de trollen i en spell och sen vänta på cooldown och sen döda igen. Liksom. Så att det är ändå, det har ju lite av en fördel att orka med och köra hela den banan. Men det tyckte jag var kul i alla fall. Lite konstigt då. Sen verkar det som, det här trodde jag faktiskt var lite bättre, men när jag kollar nu efter jag har klarat, så är ju liksom vilket hus du väljer, har ju egentligen ingen påverkan förutom kosmetiska grejer och liksom vart ens common room är och sånt där. Nej. Jag trodde ju liksom att det var, alltså för mig hade det varit coolare att så här, du måste välja Slytherin för att kunna bli den mörka till exempel, och att man skulle kunna spela om och få andra personer och andra quests, men det är ju samma tydligen. Vilket väl inte är så konstigt, men det är lite synd. Men jag tyckte också att 32 timmar för en hel del sidequests och pill och hela mainquesten. Det är en bra längd. Det är precis lagom liksom. Jag tycker de har balanserat det svinbra. Särskilt den här studion som, de kommer ju inte från ingenstans, men lite så nästan. Alltså.
Ja, nej, men det får man säga. Nej, men det är väl bra gjort. Alltså det är inte det. Det är bara, ja, för mig är det liksom, vi har ju pratat om det här förr, men jag är ju, jag blir mer och mer klar med vissa typer av spel liksom. Och det här kändes verkligen som ett sånt att jag får väldigt svårt då. Och engagerar mig allt för mycket. Men jag kan sätta mig, det är lite mysigt. Alltså så här, det är lite mysigt i 2 timmar här och där. Men det gör ju ingenting för mig. Det är ju liksom som att titta på Sagan om ringen igen. Alltså det är inte som att jag blir revolutionerad. Liksom.
Ja, men och det är väl en av de stora grejerna jag kan säga. Att ha det här som enda spel man spelar, det går inte. Det är lite för enahanda och tråkigt. Om man då inte är världens största Harry Potter-fan kanske. Men man måste varva det med annat tycker jag. Men när man väl gör det så är det en så jävla mysig värld att dyka in i och köra lite grann liksom.
Ja.
Så att det blir ändå en svag 4, men jag måste sätta en 4. Jag tycker applåd till, vad heter de nu då? Portkey Games och
just
Avalanche. För det här var fan en svår balansgång som de lyckades med. Jävligt coolt. Ett fenomen. Ja.
Snyggt. Nu har jag möte om 30 sekunder, Lars Robin.
Ja, bra. Jag har försökt få igång Resident Evil 4-remaken på däcken, men det går ju knappt. Så att, där behöver vi inte prata om. Där är däcken värdelös. Tack för idag i alla fall då.
Tack för idag.
För att du klämde in mig mellan 2 möten.
Ja, uppskattas. Det var lite det som hände. Andan i halsen. Men det var så det fick bli den här veckan.
Ja. Bli Patreon, för det kommer Patreon-material.
Vilket år
både med Isak och med mig. Och gå med i eftersnäsgruppen. Prata tv-spel. Gå in och rösta på IGN om Jedi Survivor. För den är uppe nu.
Vad sa jag? Kommer du ihåg det?
Ja, du sa 9 och jag sa 10. Och vad säger gruppen?
9 såklart.
Det står mellan 8 och 9. Så att in och rösta.
Ja, det blir intressant att se. Det ser jag faktiskt fram emot i spelet. Det ska bli riktigt kul. Jag avslutar med att säga kuken på er, alla spelpulver.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.